Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Halli, hallå, säger någon till Basse.
Ja, jag säger till exempel, hej Lisen, man kan hålla på, kanske gosas, säger någonting. Ja visst, upp med rumpan, under där, fram dit, ja visst, men man får hålla på lite grann tills man hittar. Och då kan man inte hjälpa om micken åker ur.
Så.
Vad blir det för mod?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtig-Wagrell, och med
Elinor Svensson!
Hej! Nu är det ju faktiskt säsongens sista.
Ja.
Innan vårt lilla sommaruppehåll. Vi kommer tillbaks. Ja, det gör vi alltid.
Ja. Vi tar lite sommarlov.
Vill man lyssna så kan man ju bli Patreon. Det vet ni också. Då går man in på vadblirdetformod.se och klickar sig vidare. Man kan också skriva snedstreck bonusavsnitt.
Ja, jaha, visst.
Kommer man direkt.
Där finns alla länkar och information. Och så kostar det 10 kronor per nytt avsnitt som släpps.
Mm.
Men man får ju tillgång till alla gamla Patreon-avsnitt också.
Ja.
När man blir en sån nisse.
Det finns mycket där.
Mm. Mm. Gud ja.
Hur är läget med dig, Elinor?
Jo, men det är bra. Ja, vi har spelat in podd innan idag. Fast din andra podd, Kafferepet.
Fast cigarrummet.
Ja, just det. Vi gjorde ett exklusiva.
Mm.
Det var kul.
För och
sen så har vi ätit mackor som riktiga barn.
Ja, gott med jordgubbssylt på. Det var inte dumt.
Nej, eller hur? Också så här Eldorado-sylt som man vet att den är full med allt socker.
Ja.
Då blir man glad.
Då är den god, herregud.
Yeah.
Det är jordgubb.
Mm.
Does not need to be tart.
Eller hur? Jag ska säga det också att vi är ju en podd som pratar om mord, men vi är komiker också samtidigt.
Mm.
Så välkommen till det.
Yeah.
Ja. Det känns ganska bra att lägga in en...
Jättebra att vi blev så professionella efter 3 år.
Ja, tänk att vi har lärt oss nu att berätta vad det är vi håller på med.
Är det nästan 3,5 till och med? Jag orkar inte ens.
Är det det? Jag har börjat säga 4-5 år. För jag
vet inte. Alltså, du är inte långt ifrån.
Ja.
Ja,
men... Ska vi köra igång?
Det roliga var efter första året när folk sa, men hur länge kan man hålla på? Hur många mord finns det? Well, you just wait and see.
Verkligen.
Jag tycker vi ska köra igång, för du sa innan, det här är ganska långt.
Ja, det är det.
Mm.
Vad blir det för mord?
Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Välsigne henne.
Det är alltid så bra då. Ja.
Och hon har lyssnat på en podd som heter Serial Killers, Programmed to Kill. Och Crime Junkie och Red Handed avsnitt 54.
Och Red Handed som jag tycker mig om.
Ja, de är för mysiga. Och så lite Wikipedia, lite Murderpedia, utdrag ur en bok som heter Invisible Killer, The Monster Behind the Mask. Och en CBS News-artikel och så vidare. Så det kommer vi gå igenom i detta nu. Vi ska prata om Charlie Brandt.
Det här känner jag igen.
Ja. Ska du börja säga till mig nu att vi har gjort det här fallet? För att jag orkar inte
med jag kommer pers. Säga det varje gång. För nu har det börjat känna så igen. Ja. Men nej, jag tror mer att det här är en sån mördare som jag har börjat researcha någon gång.
Mm. Mm. Ja, Maria sa förra veckan, hon bara, nästa vecka blir det Charlie Brandt för jag känner för något gruesome.
Ja, så, det gör jag det med.
Ja, visst. Carl Charlie Brandt föddes 23 februari 1957. Och han var andra barnet till Herbert och Ilse Brandt. Som immigrerat till USA från Tyskland 2 år tidigare. Immigrerat har jag aldrig tänkt på att det är ett verb. Immigrera. Man har bara hört emigrera.
Just det.
Men de har immigrerat till USA.
Just det. Emigrerat från Tyskland. Tyskland, just det. Mm. Men vilket årtal sa du att han föddes?
Han föddes 57.
57, ja. Så de åkte från Tyskland lite när det började bli lite hett om öronen för de som inte tyckte... som man ska, kanske.
Ja.
Jag vet inte, jag ska inte lasta dem för något.
De var nazister.
Ja, men jag hade en kompis som bodde till Tijuana, eller hon kom från Tijuana.
Mm.
Men hon hette ett tyskt efternamn.
Mm.
Det var ganska många fler, vi gick i en klass i Italien tillsammans. Och det var ganska många andra från just Latinamerika som hade liksom lite tyska efternamn. Och sådana som liksom då har lite cash.
Yeah.
Och det är så himla, man får inte dumb människa. Men vad gjorde din farfar under krisen? Alltså, det var verkligen...
Det var en semester bara och sen så träffade han sitt livs kärlek. Vad du då släppte?
Ja, verkligen, verkligen så. Alltså att man vet att... Så egentligen är det ju mer när de kommer från Sydamerika som jag kommer med den typen av.
Ja.
Det är lower level som kommer till USA.
Mm. Ja, för när det är efter kriget då är det kanske mer... För om det var under kriget då vet man ju att man kanske har flytt för att man är ett utsatt läge.
Mm. Mm.
Men efter kriget då är det kanske så här, jag får tydligen inte tycka så här med.
Precis. Den jävla PK-eliten så det käppar i hjulen för alla oss.
Vill du hälla lite vatten till mig?
Ja, det vill jag.
PK-eliten som är emot folkmord och krig.
Exakt. Vi försökte bara lösa lite grejer.
A little cool correctness.
Tie up some loose ends.
Mm. Ja, och pappan Herbert, han jobbade för ett företag som tillverkade lantbruksmaskiner. Han pluggade på nätterna till ingenjör. Och när han hade fått sin examen så klättrade han upp i karriären och fick jobb som... Ja, men eller hur? Och fick jobb som projektspecialist på samma företag. Man bara, ooh, sounds fancy. Doesn't mean anything.
Det är verkligen, det låter verkligen fancy. Och som en sån som man bara, säg vad du gör, skit i det förresten.
Ja, precis. När vi var i Tokyo så var vi ute på klubb så träffade en amerikan som bara jag bara, what do you do? Han bara, I'm an entrepreneur. Så jag bara, oh, so you mean you're a douchebag? Då blev han skitsur.
Ja, de kan verkligen inte ta ett skämt
nej.
Där.
Nej. Nej, nej, nej. Jag tyckte det var toppen.
Otroligt skämt. Det.
Men i alla fall, detta jobbet gjorde att familjen fick flytta runt jättemycket. Och Charlie och hans stora syster Angela fick byta skola hela tiden. Men det gick bra för Charlie i skolan. Även fast han var lite blyg och hade lite svårt att anpassa sig till förändringar. Trist då att vara i en familj som flyttar.
Ja,
å andra sidan, vilket barn.
Ja, verkligen, det känns som att det hade applicerat på typ alla.
Mm. Gud ja. Jag kommer ihåg när mamma var så här, vi ska flytta från Ballingslöv. Mm. Jag bara grät och grät och grät. Och sen så var det som att jag kom på att varför gråter jag?
Mm.
Det var så här, jag gillar inte detta så jävla mycket. Det blir nog bra.
Mm.
Men bara så här, tanken på att allt kommer att förändras.
Ja, den är panik. Så när man är så där liten. Mm. Det är samma.
Men han var väldigt känslig, Charlie. Och lite överviktig, så det var kanske lite svårare för kompisar. För barn är onda.
Mm.
Och varje gång han började känna sig lite bekväm i klassen och började få vänner och så flyttade de igen.
Ja, det är inte lätt alltså.
Nej. Så han blev mer och mer introvert, men var ändå inga tecken på att något skulle vara väldigt fel.
Ja, men det är väl inga som tänker på det. Alltså på den tiden så fick väl barn växa upp helt utan att någon gjorde någon som helst analys om att något skulle vara fel.
Han äter, han andas.
Ja, exakt.
Han går upp på morgonen och lägger sig på kvällen. Håller käften däremellan.
Jag leker väl med någon boll eller något, jag vet inte.
Har inte sett honom på 3 dagar nu, men det är väl bra.
Allt är lugnt.
Mm. Det är så roligt. Han beskrivs som en morsgris.
Ja, men lille gubben.
Och hans bästa vän är familjens hund.
Mm.
Gulligt.
Det finns jättegulligt. Men jag vet att det kommer bara gå till helvete snart. Men än så länge
har ett gulligt barn.
Ge människan en kram för fan.
Ja. Då hade vi kanske inte varit här idag.
Ja, Nej. Det är den här stämningen. Okay.
Ja, det är ett sånt avsnitt.
Ja.
Men det är så man går på sommarlov.
Mm-hmm.
Att man tramsar sista dagen och bara wä, 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 vi har fått betygen redan.
100%.
Den 3 januari 1971, då är Charlie alltså 13 år gammal. Då är det en ganska vanlig kväll för familjen Brandt. Under middagen så påminner Ilsa Charlie om att han måste göra klart ett skolprojekt som ska lämnas in dagen därpå. Och efter middagen så samlas familjen framför sin splitter nya färg-tv och kollar på ett avsnitt av The FBI tillsammans. Och när programmet är slut är klockan strax efter 9. Det är snöstorm ute. Och pappa Herbert står och rakar sig i badrummet medan mamma Ilse, som är gravid i 8:e månaden, tar ett kvällsbad. Så mysigaste bilden också. Han rakar sig och hon... Jag tänker att hon skrubbar benen och bara, vadå?
Alla, hur ska hon nå dem?
Ja, jag insåg det. Hon är gravid i 8:e månaden.
Men vissa är värdigt gravida. Jag måste komma ihåg det ibland.
Hon smörjer väl händerna med något skit.
Exakt, hon ligger där och smörjer in händerna och pratar om vad hon ska göra imorgon.
Ja.
Det är sin perfect little bump. Hade jag lagt mig ett bad, alltså, jag ska, du, alltså när jag var så gravid, då hade vi fått ha liksom lite vatten längst ner. Och det hade något... Archimedes lag hade utnyttjats till max.
Du var evreka.
Ja, verkligen.
Vattnet är borta. Efter 5 minuter hade det dunsat bort.
Det är översvämning.
Just det, vid det här laget hade de också fått 2 döttrar till. Mm-hmm. 3-åriga Jessica och 2-åriga Melanie.
Jävlar vad de skiter i sjunger.
Skit. Ja. De låg och sov i sina sängar på övervåningen. Och Angela, som var 15 år gammal då, hon ligger och läser på sitt rum. Och Charlie jobbar då på sitt skolprojekt i köket. Plötsligt så reser han sig upp från bordet, går in i sina föräldrars sovrum. Och han vet att hans pappa har en luger i sitt nattduksbord, alltså en pistol. Och plötsligt så hör stora syster Angela sin pappa skrika, Charlie, don't! Och då har Charlie gått in i badrummet där hans föräldrar var. Och han sköt sin pappa med ett skott i ryggen. Och sen gick han fram till badkaret och sköt sin mamma med 5 skott.
Och hur gammal är han nu?
13.
Sluta genast.
Det är så sjukt. Det är så att det kommer från ingenstans.
Men alltså, vet du vad, när jag hittade den här, det var för att jag kollade lite olika listor när jag gjorde Heather förra veckan.
Heather Mack.
Ja,
Som
ju dödade sin mamma. Så här, who killed their parents? Det är därför jag kände igen namnet.
Ja.
Mm. Fy fan vad sjukt. Ja.
Alltså, det är mitt värsta också. När det kommer från ingenstans. När man är så här, ingen kunde veta. Han satt och jobbade med ett jävla skolprojekt. Vi går och lägger oss snart. Och sen bara...
Som bara snap, snap.
Ja. Så Angela hörde sin mamma skrika att hon måste ringa polisen. Och sen blev det tyst. Och Angela hör hur Charlie närmar sig hennes rum. Och när han kommer in så riktar han pistolen mot henne och trycker av. Men pistolen går inte av då, för det är slut på ammunition.
Mm.
Så hon passar på att springa fram till honom. Hon lyckas övermanna honom. Och vapnet trillar till golvet. Och Angela sparkar instinktivt in den under sängen.
Mm.
Alltså hon blev en så här FBI-agent.
Verkligen.
Så otroligt imponerande. Och Charlie lägger då händerna om hennes hals och försöker strypa henne. Men hon knuffar bort honom. Och hon har sen...
Gud, vilken så här stora syster ska jag bara sluta.
Ja, men eller hur? Typ som att hon håller på hans huvud och han boxar framför sig. Och bara, sluta ner! Och hon har beskrivit det som att han var i... Det verkade som att han var i trans. Mm. Att han hade liksom... Alltså, som ett filter av crazy i ögonen. Som bara hade liksom...
Gud vad läskigt, alltså verkligen som en sån här zombiefilm.
Eller hur?
Mm.
För hon försökte lugna ner honom och säger om och om igen hur mycket hon älskar honom. Men han, det är som att han liksom inte hör något. Men sen så stannar han upp och tittar på henne frågande och frågar vad som precis har hänt. Och Angela bara, ja, du har precis skitit våra föräldrar.
Mm.
Och han ser bara förvirrad ut. Och när hon märker att han har lugnat ner sig lite så försöker hon säga, liksom övertyga honom om att allt är lugnt, det är ingen fara, jag ska hjälpa dig. Och de kommer överens om att de ska lämna huset tillsammans med deras småsyskon.
Mm.
Men det är ju snöstorm ute, kallt som fan. Och Angela föreslår att Charlie ska gå upp till övervåningen för att hämta några filtar så de kan vira in sina systrar i. Men han verkar lite tveksam. Han frågar om och om igen, tänker du lämna mig? Hon bara, nej, det tänker jag inte. Du måste lova att du inte ska lämna mig. Nej, jag ska inte lämna dig, jag lovar det. Och så när han ska gå upp för trappan så går han baklänges och stirrar henne i ögonen hela tiden och säger om och om igen, promise you won't leave me. Promise you won't leave me. Hon bara, I promise.
Mm-hmm.
Och
men hon har inte kunnat ringa alltså 911 än.
Nej.
Fy fan vilken panik. Mina föräldrar ligger och dör där uppe och jag är med. Åh, panik.
Mm. Så han backar upp för trappan. Och när han nästan är uppe på övervåningen så ser hon, så tror jag att de liksom bryter ögonkontakten.
Mm.
Så då ser hon sin chans och skutar ut ur huset.
Mm.
Så hon springer barfota genom snön i sitt blodiga nattlinne och skriker på hjälp så högt hon kan. Hon kommer fram till den första grannens hus och börjar banka på dörren. Men då ser hon Charlie komma efter henne.
Panik.
Och han gråter och han skriker, Angie, Angie, you promised you wouldn't leave me. Så då slutar hon banka på grannens dörr och springer vidare. Men Charlie går då fram till grannens dörr och knackar försiktigt på den. Och deras granne, 16-åriga Sandy Radcliffe, öppnar dörren. Och han säger, Sandy, I just shot mom and dad.
Oh shit.
Sandy bara, va?
Ja. Vad vill du att jag ska göra med den här informationen?
Och han upprepar det. Och då springer Sandy till familjen Brands hus. Man är så här, varför är det barn som ska lösa det här? Det känns lite som en barnfilm. Mm. Så här, Harry Potter bara, oj.
Verkligen.
Ring polisen nu. Eller säg till en mamma eller pappa.
Mm.
Men hon rusar till familjen Brands hus. Men dörren till Herberts och Ilses sovrum och badrummet, the ensuite, är låst. Och Sandy får inte upp dörren. Men inom några minuter så kommer det polis dit och sparkar in dörren. Och där ligger Ilse i badkaret död.
Oh, jävlar.
Och Herbert sitter på golvet i sovrummet med ryggen lutandes mot nattduksbordet. Och hans ansikte är fortfarande täckt av raklödder och blod rinner ner från hålet i hans mage. Det var väl utgångshålet då.
Åh, fy fan.
Och han rusas till sjukhuset och upprepar hela tiden i ambulansen, I don't know why my son did this. I have no idea as to why my son did this. Mm. Och det så. Han överlever. I alla fall.
Shit, skönt.
Och
pappan på 50-60-talet, det är inte den föräldrar man helst ser.
Nej.
Men bättre det än ingen.
Mm. Det är så är det kanske. Det är också, vi kommer snart till.
Aha, okej. Okay. Oh. Jag ska få
lite om pappan.
Jag ska få höra jag.
Ja, du ska få hålla i dig. Spänna fast säkerhetsbältet.
Jag ska få ångra den dagen.
du föddes.
Åh, min käft.
Charlie säger till polisen att han har lite svårt att minnas vad det som har hänt, men att det som hände var på grund av a combination of things. Och han verkar syfta på skolan då. Och så säger han, everything sort of snapped in my mind. I felt like I've never felt before. Man bara, ja men, why? Det är som att, ja.
Jag fick en känsla, jag vet inte hur jag ska förklara det. Har du haft en känsla någon gång?
Ja, för det kan vara ganska starkt.
Det, alltså det är liksom, nu förstår jag vad tjejer pratar om.
Nu förstår jag varför de snackar om det hela tiden. Charlie berättar också om en incident som hände julen innan. Familjen firade alltid jul i Florida varje år.
Mm-hmm.
Och som tradition så brukade Herbert ta med sin son Charlie ut och jaga. Och Herbert har sen berättat att han var väldigt bekymrad över att hans son var så känslig. För då, så får det inte vara.
Nej.
Mm. Så tänkte han att jakt kanske skulle få Charlie att man up.
Exakt. Om jag traumatiserar honom riktigt ordentligt.
Toppen.
Mm.
Så de gick ut på jakt på morgonen och höll ögonen öppna efter vaktlar när familjens hund sprang in i ett par buskar och vägrade komma ut fast de ropade på den. Och detta var ju då Charlies bästa vän, den här hunden.
Just det.
Och Herbert blev då så frustrerad att han skjuter två skott mot busken för att skrämma ut hunden.
Oh, nej,
alternativt att det var meningen att han skulle träffa hunden. Mm. För givetvis så träffar han hunden. Så Charlie blir förtvivlad och drar ut sin bästa väns kropp från buskarna. Så det kan, ja, det kan ju vara att han liksom vill döda hans bästa vän som var en hund för att få honom att ytterligare man up. Vilket ja. Också är så, att man ens tänker det är ju så jävla sinnessjukt.
Idiot. Mm. Förlåt, ska man inte säga om någon som blivit skjuten av sin egen son. Men,
ja, men han är ändå,
you shit together Herbert, det har inte hänt än.
Ja. Så de lämnar kvar hunden i skogen, fortsätter jaga några timmar medan Charlie hela tiden försöker att inte gråta.
Fullständig panik såklart. Och så bara, jag får inte gråta, då blir pappa arg.
Mm.
Fy fan.
Då kanske han skjuter något mer jag älskar.
Ja.
För att jag ska vara coola killen egentligen.
Ja.
Nej, men det är så sjukt. Oh. Det var det jag menade innan när jag sa you will hear. För att bara den anekdoten är så här.
Mm.
Hur hård stämning kan man ha det?
Nej, verkligen.
Och att detta är liksom det normala. Att, ja, tänkte han skulle bli man, så jag tog ut mig i skogen och dödade hans hund.
Och sen fick han inte gråta på flera timmar över det.
Ja.
Nej, fy fan.
Så polisen vet inte riktigt vad de ska göra av Charlie. Men han placeras i häktet tills vidare. Och några dagar senare så börjar Herbert om att få träffa honom. Och en polis skjutsar Charlie till sjukhuset. Och i bilen så ber Charlie polisen om tillåtelse att gråta.
Nej.
De bara, ja, det är klart du får gråta. Och han gör det. Och på sjukhuset så ber Charlie sin pappa om förlåtelse. Och Herbert säger att han förlåter honom. Och Herbert i sin tur ber om ursäkt för att han har dödat Charlies hund.
Han gör det?
Ja. Och han lovar att han ska besöka honom var han än hamnar.
Okej.
Okay. Så det är någon slags ändå god stämning.
Men alltså, kan killar prata innan det här händer? Eller? För obviously så kan han säga förlåt. Och han kan verkligen förlåta mycket. Men om vi bara skiter och döda mamman emellan.
Ja.
Eller?
Det hade väl varit
kan något. Det vara något?
Nu förstår jag att det har varit jobbigt för
det.
Du
hundtvättar mig nu för övrigt.
Ja. Det är viktigt med dina ben att de är lite skitiga. Ska du ha benen i soffan så måste jag ju fixa det.
Du är så snäll.
Det kallas social grooming. De, man tvättar varandra om man är i samma flock.
Mm.
Så det kan du ta med
dig. Jag är i samma flock.
Ja, och lite på handen också. Så.
Jag ska...
så. Oh, så gullig.
Mm.
Och Charlie är på sin mammas begravning. Fastkedjad vid en polis under hela ceremonin. Visar inga känslor.
Mm.
Och Herbert besöker Charlie i häktet varje dag. Gud, jag skiftade lite mellan sig Herbert eller Herbert. Jag vet inte vilket som känns dummast. Herbert kanske jag håller mig till.
Mm.
Det är tyskt.
Ja.
Det är bara att haka på med ären.
Herbert?
Herbert! man gjorde 3 olika psykiatriska utvärderingar av Charlie. Men ingenting, alltså de kom inte fram till någonting som skulle kunna förklara vad han hade gjort.
Han är ju bög för fan.
Ja, men USA på pappa. 70-talet.
Ja, verkligen.
Han behövde bara med en app, men nu har han gjort det. Vad är problemet?
I'm proud of you, son.
You shot your mother. That's the ultimate test for manhood.
Yeah. Now we can say we're sorry.
Så ja.
Jag är så trött för det.
Ja. En av psykiatrikerna som utvärderade honom, han heter Ronald Pankner.
Hette han det verkligen?
Ja.
Pankner.
Eller Pansner. Men det är nästan bättre med Pankner.
Ja, gud ja.
Han sa i alla fall, basically I was looking for mental illness. And he wasn't showing the signs and symptoms of serious mental illness, which I thought was what the court wanted to know. This kid did well in school. He didn't get into any trouble. He loved his family, he said, and the family said that he was a loving kid, you know. So there wasn't anything to diagnose. To the layperson, this doesn't make sense.
För lekman.
För en helt vanlig människa så kan det här låta lite konstigt, men jag tycker det är helt naturligt.
För mig är det normalt.
The guy killed his mother. She's pregnant. Shot his father. Why doesn't he have a mental illness? We found no psychosis, no distorted thinking that would basically be a reason for a crime like this to be done. Slut på citat.
Mm-hmm.
Så han är så, för en lekman så låter detta kanske lite onormalt. Men vi hittade ingenting i alla fall. Hej då! Klick!
Nu går jag på semester.
Ja, jag ska precis till stugan här, så om du ursäktar. Men han var ju så ung, Charlie, han var ju bara 13 år, så han kunde inte åtalas för mord i Indiana. Där de bodde för tillfället. Och det blev inte heller någon rättegång då. Såklart. Så efter att ha granskat fallet så utförde en jury en ominous warning that such antisocial conduct could repeat itself in the future.
Mm-hmm. An ominous warning. Låt så.
We have a warning.
And it's ominous.
Det lät gulligt.
Och också antisocialt beteende som att skjuta sin mamma.
Han är blyg och sköt sin mamma. Han är lite, ja, lite antisocial kan man säga.
Ja, jag är introvert. Jag sköt min gravida mamma i badkar.
Förlåt. Om jag är blyg.
Ja, lyssna på det här. You tell me. Ja, det låter ju väldigt dumt. Men antisocial personlighetsstörning kanske de syftar till.
Jag tror det.
Men vi får aldrig veta.
Nej.
Men nu sa vi det där fruktansvärda skämtet. Och det står vi för.
Och jag tyckte det var lite för kul.
Det var jättekul.
4 månader efter mordet så skickas Charlie iväg till en psykiatrisk klinik i Indianapolis. Men han får ibland åka hem på helgerna. Så han är liksom långt ifrån inlåst. Mm. Och på den här kliniken så uppför han sig exemplariskt.
Själv, framförallt i jämförelse med alla andra.
Mm. Och han deltar i alla terapisessioner utan att klaga. Och han är jätteartig mot alla läkare. Och verkar så här fine med situationen liksom. Och för första gången så verkar han också kunna anpassa sig bra till förändring. Vilket är lite ironiskt.
Ja, verkligen. Det...
Jag behövde bara få det ur mig. Blow off som steam.
Jag behövde nå rock bottom, va?
You can't fly unless you let yourself fall. Exakt. Som Justin Bieber sa. 1 år senare, juni 1972, så lyckas Herbert övertala styrelsen på sjukhuset att Charlie ska få komma hem till sin familj igen.
Mm-hmm.
Det är också så sjukt att det kan gå bara genom övertalning.
Mm.
Och ingen i familjen pratar om vad som har hänt. Toppen. Fram till 2004 så tror Charlies yngre systrar att deras mamma dog i en bilolycka.
Jävlar!
Det är så sån nivå av att inte prata om det.
Gud, ja.
Fast också, jag kan också fatta, om man nu vill ha Charlie hemma, då kan man liksom inte göra det till en allmän grej man skämtar om, kanske. Så, kommer du ihåg när jag sköt morsan? Nej, tokigt. Åh, upp med händerna! Åh, det kanske är bäst.
Charlie, är du vaken eller har du bara skjutit mig igen? Nej, jag skojar.
Ja, skämt åsido. Jag går in och råkar mig nu, så pass på gänget!
Gud. Och,
vi är slänga idag.
Ja, det är flänget. Men också så för den äldre systern och pappan och han måste ju mot de två småsyskonen måste ändå känna att det är någonting.
Mm. Ja, ja. Alltså,
tänk om att få den senare i livet.
Ja.
Och inte vara så här, du på min graduation. Pull me aside. Alltså.
Ja. Men framförallt Angela som har sett hans crazy eyes så, ja. Och sen switcha över till hans normala blick.
Och utsatt för mordförsök.
Ja.
Mm.
Han försökte skjuta henne och sen strypa henne och sen bara, yay! Oj förlåt, jag glömde vad som hände.
Ja.
Ska inte du berätta? Man bara,
nej. Hey, Charlie's back.
Mm.
Mm.
Men det verkar ha varit rätt bra för Charlie att vara på den här kliniken i alla fall. Han är gladare och mer utåtriktad än innan. Angela mår ju piss. Såklart. Innan hennes mamma dog så hade hon toppbetyg i skolan. Men efter mordet och hela den grejen så blev det sämre och sämre för henne. Och det slutade med att hon hoppade av skolan helt för att hjälpa sin pappa att ta hand om sina småsyskon.
Shit, hon blev en stay-at-home mom.
Mm. Hon kände sig också jätteskyldig för att hon hade lämnat Charlie den natten.
Mm.
Eftersom hon hade lovat honom att hon inte skulle lämna honom sen... stack hon. Vilket är så här, det var det bästa, det var ett genidrag. Mm. Då säger jag lovar inte lämna det och sen springa och få hjälp. För vem fan vet hur han, det var ju långt ifrån säkert att han skulle gå till grannen och bara, hej jag har mördat.
Nej gud, men jag skulle också känna jättedåligt samvete om ett litet barn bara, don't leave me, eller lite med 13-åring.
Ja, men hon gjorde sitt bästa i alla fall för att finnas för Charlie nu. Men samtidigt så var hon jätterädd för honom också. Mm. Ett år efter att Charlie har släppts från kliniken så flyttar familjen till Ormond Beach i Florida. Och 1 år senare igen så flyttar Herbert, som nu har gifts om sig, och hans 2 yngsta döttrar tillbaka till Indiana. Så Charlie och Angela stannar då i Florida med sina förföräldrar så att Charlie kan gå klart high school där. Och efter high school så pluggar Charlie elektronik på college. Och sen så får han jobb som radarspecialist på en
i Bahamas. Mm-hmm. Och där är hans uppdrag att förhindra drogsmuggling till USA. Och han gillar själva jobbet, men inte så mycket isoleringen. För han är ju social nu, vet du.
Ja, visst.
Han fördrev tiden med att fiska. En dag när han fiskar så fick han en fångst som var en duffelväska full med kokain.
Hoppla.
Värt hundratusentals dollar. Och han jobbade ju med att förhindra drogsmuggling, men han tog inte med sig jobbet hem precis. Nej. Det kan man inte påstå. För han sparade den här väskan och sålde kokain lite i taget under några år.
Smart ändå.
Eller i alla fall flera månader. Och fick ett gediget sparkonto.
Mm.
Sen när han var klar i Bahamas så flyttade han tillbaka till Florida och fick ett nytt jobb på Ford Aerospace. Och nu hade han både mycket pengar och ett flashigt jobb. Allt var toppen. 86 gifte han sig med en kvinna som heter Teresa, kallas Terry Helfrich. Under en liten ceremoni, inga släktingar eller så, var bjudna. Det var säkert en sån. Vi går till City Hall för vi är så glada. Vi behöver lite, inga andra.
Och att han bara, nej, vi skiter i familjen. Det är lite stel stämning.
Det är en lång historia, men så här. Jag kan bli lite... vi släpper det. Vi gifter oss snabbt. Men säg inte till mig att göra något projekt, för då kan jag bara tappa det fullständigt.
Men nu min familj har lite svarta får, kan man säga.
Och jag vet inte om jag tycker det är rättvist, men ja, kan ligga något i det. Charlie bygger sedan ett strandhus i Big Pine Key i Florida Keys under 1989. Och Terry får jobb som receptionist på en tandläkarmottagning. Och Charlie får prestigefyllda uppdrag som radarspecialist. Så det går liksom toppen.
Supertrevligt låter allt.
Det är ett normalt liv liksom.
Mm.
Terrys vänner har beskrivit Charlie som a bit of an oddball.
Mm-hmm.
Lite udda.
Ska det visa sig.
Men harmlös.
Mm.
Sa de.
Ja.
Och han var ganska tyst och reserverad, men passade ändå bra ihop med Terry, som var lite mer livlig och utåtriktad liksom, men de kompletterade varandra bra. Och de var oskiljaktiga och spenderade nästan all sin tid ihop. Och en av Terrys närmaste vänner, Melanie, brukade säga att om min man älskade mig bara en tredjedel så mycket som Charlie älskar Terry, så skulle jag vara den lyckligaste kvinnan på jorden.
Mm.
För de såg aldrig paret gräla och hon såg aldrig minsta antydan till att det skulle vara några problem mellan dem. Snipp, snapp, snut. Nej, jag skojar.
Det ska visa sig att han faktiskt hatar kvinnor på riktigt.
Melanie minns också att alltså de gjorde så gulliga gester för varandra, tydligen. Bland annat att de brukade göra varandras lunchlådor, matlådor till varandra. Eftersom lunch smakar alltid bättre om den är lagad av någon som älskar dig.
Åh nej. Åh.
Det känns som att de var så här, hej du älskling, tung kyss.
Nej, men jag lever själv ett förhållande som många skulle kräkas på säkert.
Ja, gud, samma.
Men det där var beyond. Och jag är inte med längre.
Varje gång jag kommer till jobbet. Vad har du med dig idag? Jo, visste du att lunch, det smakar så mycket bättre när den är lagad av någon som älskar dig. Så jag har pitt i panna.
Så jag har någon äcklig jävla vegetarisk skit.
Ja, min kille är vegetarisk.
Ja.
Någon jävla linsgegga.
Men, så har vi sagt.
Ja, så var det med. Jag är tydligen också det nu. 2 september 2004 så är det på nyheterna att orkanen Ivan är på väg mot Florida. Och Charlie är då övertygad om att huset han har byggt ska hålla för stormen. För han har byggt det väldigt säkert och väldigt nogis.
Mm.
Men Terry vill gärna följa rådet, det allmänna rådet om evakuering. Det tycker jag låter smart.
Jag tycker också det.
Inte så. Jag vill stanna i mitt hus, jag har byggt ett väldigt starkt hus. Man bara släppte, nu åker vi.
Vet du hur noggrann jag har varit?
Nej, men...
Vad är det nu? Vi har byggt ett jättebra hus.
Ja, visst. Kan du inte vara här då? Ska du gå till Johanna? Johanna! Ja, du hittade Johanna!
Ja, det är så duktig. Kom du med din lilla grej.
Hej, jag med min äckliga grej.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Så de ska evakuera i alla fall. Och det är ju bra det. Terrys systerdotter, Michelle Jones, erbjuder dem att bo hos henne i Orlando under tiden. Och Charlie och Terry har spenderat många helger hos henne innan. Så det känns tryggt och trevligt för dem. Hon har ett väldigt fint hus också med både jacuzzi och pool. Så det är inga problem där. Och Charlie är fortfarande inte så sugen på att evakuera. Men till slut bara, ja, ja.
Gud vad mysigt hus.
Verkligen. Så de åker hem till henne den 11 september. På kvällen på måndagen den 13 september så ska Michelle få besök av en väninna som heter Lisa. Men strax innan Lisa ska åka så får hon ett samtal från Michelle. Där Michelle säger att tror du ska stanna hemma istället. Det är lite konstig stämning här. Mm-hmm. De har haft en trevlig kväll med Charlie och Terry. Och Charlie har lagat en god fiskrätt till middag och de har druckit vin. Men sen har det blivit lite för mycket alkohol och nu bråkade Charlie och Terry och det var en jävligt otrevlig stämning. Mm. Och Michelle själv ville bara gå och lägga sig. Michelle tyckte inte det var så bra idé att Lisa skulle komma över heller. Så det gjorde hon inte. Mm. Och Michelle brukade ha kontakt varje dag med sin mamma som heter Mary Lou. Men när Mary Lou försökte ringa sin dotter på måndagskvällen så svarade inte Michelle. Och Mary Lou fortsatte ringa och försöka nå henne hela tisdagen. Inget svar då heller. Hon fick inte heller tag på sin syster som var Terry då. På onsdagen den 15 september är det likadant. Så då ringer hon till en av Michelles väninnor som heter Debbie som bor i närheten. Och ber henne åka dit och kolla. Och det gör hon direkt. Och hon pratar med Mary Lou i telefon men hon går upp till huset. Och hon ser att Michelles och Terrys bilar är där. Hon knackar på ytterdörren, ingen öppnar. Dörren är låst, så hon går tillbaka till huset och tänker att hon ska ta sig in via garaget. Och när hon kommer fram till garaget, som har glasdörrar, så ser hon Charlie som hänger i ett lakan från taket.
Va?
Han har tagit livet av sig.
Jaha.
Han har hängt sig.
Jaha.
Jaha. Och bredvid kroppen så står det en stege. Så Debbie ringer polisen som kommer dit direkt. Och när polisen kommer in i huset så alltså de slås av en hemsk lukt.
Mm-hmm.
Citat, it was just a nice home. It had that feminine kind of feel to it. All of those nice decorations and the aroma of her home was masked by death. The smell of death. Och nu blir det ganska grovt.
Mm.
Så varning, varning. Först så hittar de 46-åriga Terry då. Just det, hon var 46 och Charlie var 47 nu. Terry sitter ihopsjunken i soffan i vardagsrummet. Hon har dödats med 7 knivhugg i bröstet.
Men herregud!
Hon har försvarsskador på ena handen så hon har försökt kämpa emot. Och i sovrummet hittas 37-åriga Michelles kropp. Hon har dödats av ett knivhugg i bröstet och sen har hon blivit halshuggen. Och hennes huvud står prydligt uppställt bredvid hennes kropp i sängen som att hon tittar på sin egen kropp.
Men gud vad sjukt.
Hennes långa hår har också strukits bakåt som för att hon ska se ordentligt. Liksom. Det ska inte skymma sikten. Hennes bröst och hennes vänstra ben har också skilts från kroppen. Och hennes mage är uppskuren och tarmarna ligger i papperskorgen. Och hennes blodiga kläder ligger i handfatet i badrummet. Och det är alltså, det är flera av poliserna som måste springa ut för att kräka.
Åh, gud.
Åh, det är så jävla sjukt. Och det finns ingenting i huset som tyder på att man har slagits eller att det har varit någon strid. Och inte heller på att någon har brutit sig in. Så allt tyder ju på att det är Charlie som har mördat båda kvinnorna. Mm. Och han har inte lämnat något brev efter sig som förklarar varför. Man tror att Terry har dödats först och sen att Charlie har spenderat flera timmar med Michelles kropp. Och sen har han bytt om och lämnat sina blodiga kläder bredvid sängen. Och av någon anledning så har han också strött massa underkläder från Victoria's Secret runt om i sovrummet. De antar då att det är Michelles underkläder som man har hittat.
Nu är det ju plötsligt otroligt sexual.
Ja.
Eller hur? Det går ju från att vara så här vansinnes-snap till det här har du gillat.
Ja.
Det.
Mm. Och sen har de gått ner till garaget och hängt sig. Och 2 dagar tidigare på måndagen så hade Charlie besökt sin pappa Herbert i Ormond Beach. Och Herbert berättade senare för utredare att innan Charlie åkte därifrån så hade han kramat sin pappa väldigt hårt och väldigt länge, som att det var sista gången de sågs. Så det var också kanske lite planerat detta. Antingen detta eller att så här, nej, jag vill bara stanna hemma med min fru så jag kan döda henne i fred jättelänge.
Ja, men det känns ju som att han dödade sin mamma den där gången och sen, du vet, i en liksom lite känslig ålder. Och sen har det hamnat kvar som en sexuell grej.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Och var, men också att de hade bråkat på kvällen. Då undrar man ju så här.
Ja.
Alltså, för han vill inte åka från sitt hus men för att åka till den här Michelle. Det är Michelle som är liksom den som får ta emot det värsta sexuella våldet. Medan hans fru verkar ha blivit dödad bara liksom.
Ja, eller hur? Nästan avrättad.
Mm. Så det är lite som att han bara, om vi åker dit så vet jag. Då vet jag vad jag kommer vid. Alltså du vet, typ lite.
Jag vet hur jag blir.
Precis.
Polisen får veta av släktingar att Charlie och Terry hade planerat att åka hem till Big Pine Key kvällen den 13. För då hade orkanen dratt vidare sedan några dagar, så det var logiskt. Mm. Och deras väskor stod packade och klara i hallen och de båda förväntades vara tillbaka på jobbet på tisdagen. Men tydligen så hade Charlie insisterat på att stanna en natt till. Och man åker till Big Pine Key för att göra en husrannsakan av deras hem. Och då möts man av liksom det här fortet som han har byggt. Och han har förberett för orkanen när han har byggt, eller för en orkan när han har byggt huset. Och det är så, jag fattar inte riktigt vad det är som är så anmärkningsvärt med det. Men det var en av utredarna i fallet som berättade att I'd never seen anything like it. Charlie took it to the extreme. Every piece of wooden panel that was cut out for each window looked like it had been custom fit. The holes for the doorknob on the French doors were meticulously cut. Perfect round circles. Jag vet inte om de bara, vilket fint bygge. Eller om det var så här, vilket psycho som har byggt detta. Det är lite oklart. Men man tar sig in i huset i alla fall. Och allting är lika väl organiserat där inne. Och det första som sticker ut i det här prydliga hemmet är en affisch på baksidan av sovrumsdörren. Den ser ut så här. Det är den lilla bilden där. Det är som en anatomisk teckning av en kvinnokropp.
Mm.
Där man, man ser då skelettet och muskelsystemet.
Mm.
Utredarna tycker att det är lite udda.
Men det var det ju. Också att hon hade en frisyr var lite konstigt.
Ja, en liten så här, ser ut som en hårmunk.
Mm.
Men också, det är ingen av dem som jobbar inom vården eller har något så här tydligt intresse vad folk vet av anatomi.
Nej.
Och när de kollar på den här affischen så slår det dem då att I'm looking at a chart that's got these portions of the body exposed and he's virtually duplicated or exposed some of those areas of the body in what he did to Michelle.
Mm.
Så man kan se vissa likheter i att typ att hennes vänstra arm var borta.
Mm.
Och det, på den här affischen så är det hennes vänstra sida som är liksom bara skelett.
Just det.
Och den högra sidan är musklerna också.
Ja.
Det jag tycker det är lite långsökt.
Ja, men ändå lite att... Ja, men jag fattar tanken för han ändå gjort något jävligt långsökt. Alltså. Ja.
Och så hittar de också en bok om anatomi i huset. And in that book there was a newspaper clipping that showed a human heart. Knowing what he did to Michelle, it started to make sense. Mm. Säger de. Man hittar också en stor samling av Victoria's Secret-kataloger. Mm. Adresserade till Charlie. Prenumererade han på.
Mm. Och, men det känns ju som en classic wank material bara.
Mm, visst. Ronkvirke.
Ja.
Och man får sedan reda på också av en kollega till Charlie att han ofta pratade om sin frus systerdotter. Alltså Michelle. Om hur vacker hon var. Och att hon var... Att no man was good enough for her. För att hon var så vacker.
Mm. Obehagligt att en äldre manlig släkting håller på oss. Alltså...
Ja, och den här kollegan visste inte vad systerdottern hette. För det hade Charlie aldrig sagt. Mm. Han kallade bara henne för Victoria's Secret.
Nej, vad obehagligt.
Det är så jävla äckligt.
Ja.
Min frus systerdotter är så jävla snygg.
Åh, att han typ kanske såg att hon hade bara sådana trosor någon gång. Och, ja. Äckligt.
Hon har Victoria's Secret i sin låda.
Mm. Oh, hon har varit inne och luktat flera gånger.
Ja, som pervo.
Mm.
Och när polisen går igenom Charlies internethistorik så hittar man givetvis våldspornografi, nekrofili och forum där folk diskuterar dödsfantasier. Mm. Och så har han också ett gäng obduktionsbilder på sin dator och snufffilmer.
Nej, vad hemskt.
Alltså filmer där folk mördas på riktigt.
Mm.
Jag fick reda på att de heter snufffilmer för att det kallas att snuff. Du vet när man kniper om en ljusveke.
Ja, just det, för att släcka ljuset.
Ett ljus, så kallas det att snuff out the candle.
Mm-hmm.
Eller snuff out the flame. Så man släcker någon.
Just det.
Så jävla... Det är så grovt att det är något lite vitsigt namn.
Mm.
Lite gulligt.
I know.
Man hittar också Terrys dagböcker. Men det är mest korta beskrivningar av ett ganska vardagligt liv. Det vill säga, went fishing, caught a good bull dolphin. Nice dinner with Charlie. Nice dinner with Charlie. Boat ran out of gas. Det var väldigt få detaljer, mest på anteckningar. Och det var inget som tydde på att hon var rädd för honom.
Nej.
Ibland noterade hon att Charlie hade varit ute hela nätter, men hon skrev aldrig någon anledning. Mm. Ibland stod det bara, weird day.
Mm-hmm.
Och inget mer. Och då är man så, vad hände då?
Ja.
Vad fan var det som hände då? Samtidigt som man går igenom parets hus så pratar man med släkt och vänner. Och Jim Graves, som är Angelas ex-man, du vet, stora systern, Angela.
Just det.
Han hade hängt ganska mycket med Charlie under 80-talet. Och han glömde aldrig dagen när Angela berättade hur hennes mamma hade dött. Han blev skitchockad.
Ja.
Och var hyfsat reserverad mot Charlie efter det.
Mm.
Men sen lärde han känna Charlie lite mer och så blev han liksom övertygad om att ja, men han mår bra nu.
Mm.
Och det finns ingen anledning att oroa sig. Det måste vara så jävla weird att bara säga ja, men min frus bror, han var trevlig. Ja, han mördade min mamma och försökte mörda mig och pappa också. Men ja, så jag är rädd för honom. Man bara, ha!
Ja, kul, ja.
Men sen släppte han det liksom efter ett tag. Och han säger själv, he was so gentle that when there was a bug in the house, he would refuse to step on it and carried it outside. And he even had trouble gutting a fish.
Mm.
Som om det säger någonting om.
Verkligen. Visste du att Hitler var vegetarian?
Ja, visst. Så han var kanske inte så dum ändå. Jo, men jag tror inte det ändrar någonting faktiskt. Nej. Det kanske säger mer om vegetarian.
Exakt.
Skoja. Men det fanns en gång då Jim hade reagerat. Och det var efter att han och Angela hade skilt sig. Då hade han och Charlie varit ute och fiskat hela dagen. Och satt på verandan på kvällen. Och drack några öl. Pratade. Och Jim var jätteledsen över skilsmässan. Och började prata om så här. På ett lättsamt sätt hur han skulle hämnas på Angela.
Mm.
Alltså på det här sättet när man är sårad av någon. Och liksom bara... Jag ska hämnas så typ jag ska bli så snygg eller något. Och då säger Charlie, well, if you really want to get revenge, you should kill somebody and cut their heart out and eat it. Man bara, Nej.
Wow, that escalated quickly. Yeah.
Jag tänkte mer köpa nya byxor. Skaffa en snygg ung
tjej. Jag tänkte mest ligga med hennes kompis. Är det så olika det där?
Att det liksom inte ens specificerat vem han ska döda och äta hjärtat på. Utan bara, ta någon och döda den och äta ett hjärta. Och Jim bara,
nej men aldrig ska vi göra det eller?
Jag får Jim bara, ha ha ha. Mm. Liksom bara, det här var ett skämt. Väl, eller? Men också om han har dödat sin mamma som 13-åring. Då kan man inte dra sådana skämt.
Nej,
då,
tyvärr.
Det är förbjudet för dem.
Ja.
Men han, det var väl inget skämt då, I guess.
Även som komiker som allt som ofta står upp för vilka skämt som helst.
Ja.
Nej,
det går kanske min gräns.
Där gick den, ja. Och jag har letat efter den gränsen. Jag har letat och letat och letat. Och där var den.
Oh, där hittade vi den. Ja. Nu blev det smaklöst.
Ja.
Och några år senare, när Jim hade hittat en ny flickvän som undrade om han kände någon som kanske ville gå på dejt med hennes kompis och rumskompis, Terry.
Mm.
Då ringde Jim Charlie och var så, vill du gå på en dejt med den här Terry då? Och han var till och med best man på deras bröllop och sådär. Så de träffades genom Angelas ex-man då.
Sjukt.
Och han berättade också för polisen att han insisterat på att Charlie skulle berätta för Terry om sitt förflutna.
Mm.
Vilket jag tyckte var väldigt gulligt. Att han var ändå intresserad av att prata om känslor och sådär.
Mm.
Vilket den här familjen inte är så inne på.
Mm.
Och han tror att Charlie gjorde det. Citat, after they got married and I went down to visit them, I asked them when they were gonna have kids. And she told me, considering everything, that she didn't think it was a good idea.
Mm.
Så då tänker man att, okej, hon vet att han är
galen
ibland, eventuellt. Mer än 30 år hade då gått från det att Charlie sköt sina föräldrar till det att han dödade sin fru och Michelle. Och polisen var helt övertygad om att Charlie hade dödat fler kvinnor.
Mm.
För hanteringen av Michelles kropp visade också på att det här var liksom inte första gången du har hållit på att stycka
någon. Just den grejen.
Och hans internethistorik visade också vad han drevs av för fantasier. Yeah. Och han hade ju också under de här 30 åren rest över hela USA. Och ibland också utomlands. Så då blir det ju lite lättare att komma undan med grejer. Så man tar FBI till hjälp. Och deras databas väljer ut 26 mord med liknande modus operandi. Och av de här 26 så var två stycken direkt intressanta. Och det första är ett fall från 1995. Som är mordet på 38-åriga Darlene Towler. En trebarnsmamma som bodde i Miami och som sålde sex. Och Darlenes kropp hade hittats längs med motorväg. Och hon var halshuggen och hennes hjärta hade skurits ut. Och varken huvudet eller hjärtat hittades.
Men gud vad sjukt.
Och kroppen var inlindad i en filt som sen hade rullats in i plast. Och inuti filten så hittade man hundhår. Och man hade hittat liknande hundhår i baksätet på Charlies bil nästan 10 år senare.
Mm.
Och Charlie och Terry hade ingen hund. Men Charlie hade vid den tiden skjutsat en väninnas hund till veterinären. Och en DNA-analys av hundhåren gjordes 2007. Men man släppte aldrig resultaten till pressen.
Mm.
Men det var säkert samma.
Ja, för annars skulle man ju kunna släppa det.
Ja. Och ytterligare ledtrådar hittade man i Charlies anteckningsböcker. Jag vet inte vad jag tycker om det här riktigt. Men han förde väldigt utförliga dagboksanteckningar över sina arbetsresor.
Mm.
Och antalet mil han körde. Och den dagen då Darlene mördades så hade Charlie skrivit 100 miles. Och det är då exakt 100 miles mellan Miami och Big Pine Key där de bodde.
Mm.
Och Charlie åkte ofta längs just den motorvägen där hennes kropp hittades. Så jag vet inte om jag tycker det är långsökt ledtråd, men kanske att han också skrev det så för att det är en jävligt långsökt
ledtråd. En insidie kan man säga att det är.
Ja, en indicie. Jag vet inte vilket av dem som har rätt.
Not this again!
Nej, men aldrig. Och det andra mordet, det skedde bara 4 kvarter bort från The Brands hus.
Nej.
En sommarnatt i juli 1989. Då hittade man den halvnakna kroppen av 38 år gamla Sherry Perisho. Det var några fiskare som hittade henne under North Pine Channel Bridge i Big Pine Key. Sherry var en före detta beauty queen som på senare tid har blivit hemlös. och bodde i en liten roddbåt under bron. Det är så jävla sjukt med mycket USA, men också såklart överallt, att man kan gå från beauty queen, vunnit massa pageants och sen bara, nu är jag hemlös.
Det är som Leila Kay, svårt att ta in ens.
Ja, men det så jävla sjukt. Och hon hade en cykel som hon satte i en roddbåt då. Och sen så rodde hon ut typ 100 yards från stranden och där bodde hon i vattnet med sin cykel.
Smart.
Ja, det känns ju lite tryggare än att bara sova.
Mycket tryggare.
Men också helt, ja.
Det är bisarrt, men du vet.
Du kanske tycker det låter trevligt. Du försöker idyllisera.
Ja, men jag bara tänker så här, som form of beauty queen så är du säkert jäkligt snygg.
Ja.
Och hemlös. Alltså jag säger inte att man blir mer, jag menar,
jag fattar.
Vill man skydda sig själv så var det smart tänkt. Det var så konstigt, jag fick höra det samtalet med Johan nu, att så här, jag ska åka handla med sin systerdotter.
Mm.
Jag bara, när ni är på H&M så måste du komma ihåg att när hon testar någonting så kan du inte gå runt, utan du måste stå utanför. Mm. För det är inte ett safe place, liksom.
Just det.
Och han bara, nej men, gud vad sjukt. Jag bara, jag vet, men jag vet. Och det är inte så allvarligt som det låter. Men bara, tänk inte att hon testar grejer och så kan hon säga till. Alltså så kan du röra dig runt butiken så länge, utan stå utanför.
Just det. Fan vad sjukt. Det här hade jag aldrig heller tänkt på.
Nej. Det är kafferepet.
Ja.
Jag har gjort det där med mig. Ja. Och det är lite
men
samma där.
Att så här,
ja, gud ja. It goes without saying. Men jag bara tänker då på samma där. Bara, ja, men det är väl smartare att sova på marken. Jo, till viss del. Men jag fattar känslan.
Mm. Eller hur? Mm. Första tanken är kanske att vara otryggt att sova på en roddbåt i vattnet. Sen bara, nej.
Vi skulle inte känna som det. Nej.
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 I alla fall, när man hittade Sherrys kropp så var hennes hals så djupt avskuren att hon var nästan halshuggen.
Mm.
Och man tror att mördaren försökte avlägsna huvudet men inte lyckades. Och hennes hjärta hade också skurits ut, precis som Darlene's. Och hjärtat, det här Sherrys hjärta hittades aldrig heller. Och hennes mage var också uppskuren. Så de är väldigt lika.
Jättelika. Då gissar man ju på att det finns sådana innan som inte är lika innan han hittade sitt egentliga MO på något sätt.
Eller hur?
Fan vad sjukt att en seriemördare som verkligen när han är 13 bara, nu börjar jag.
Mm. Får ni ingen jävla stans. Det var liksom inte ens bråk. Det var så, gör dina läxor. Okej, jag gör det. Nu tröttnar jag. Jag går och skiter med mina föräldrar. Jag undrar också, alltså, om han aldrig hade snapped out of it. Eller så. Det känns ju lite som att Angela liksom fick loss honom ur sin trans. Typ. Mm. Hade han tänkt döda hela familjen? Det kändes ju verkligen som att nu går vi till Angela.
Ja, ja.
Och sen till de yngre syskonen som var 2-3 år gamla. Liksom.
Gissningsvis.
Ja. Oh. I alla fall, när man var inne på det här med Sherrys fall så gick utredarna till The Evidence Yard där man hade förvarat Sherrys båt. Sen 89. Och där på den så kunde man se märken efter en kniv i durken. Som att durken hade använts som en, citat, skärbräda.
Åh, herregud.
Så förmodligen så hade lemlästningen av kroppen skett i båten. Och utredningen man hade gjort då när Sherrys kropp hittades var inte så mycket att gå på. Men de hade en fantombild av en man som hade sett springa längs vägen över bron. Och när poliserna i Brandt-utredningen pratade med Jim, Angelas ex-man då, kom den fantombilden på tal. Och han berättade för dem då att Terry hade sett den fantombilden i tidningarna och nämnt för Jim att hon funderade på att ringa polisen. När Jim frågade varför så sa hon, well, because of his past.
Mm-hmm.
Och några dagar efter så hade Terry berättat mer för Jim. Och enligt honom så hade hon sagt att Charlie hade kommit hem den kvällen med blodiga kläder. Och när hon frågat om blodet hade Charlie sagt att han fiskat och filerat fisken direkt på bryggan. Och hon sa att hon trodde på honom trots att han inte kom hem med någon fisk. Men Jim såg på henne att
det gjorde det inte.
Hon var inte så säker på det.
Gud, tänk att känna så med någon man bor med.
Ja, men hon måste ju ha varit livrädd för honom.
Verkligen.
Alltså, jag undrar så hur det var att vara med honom. För att hade jag fått reda på om min kille att han mördade, att han sköt sina föräldrar och försökte mörda sin familj när han var 13. Och sen aldrig direkt fått ordentlig hjälp med det. Mm. Utan så, vi hittar inget. Han var lite i veckorna på en klinik och sen kom han hem och sen har vi inte pratat om det. Då hade man nog velat lämna, va?
Ja.
Och jag tänker lite att hon kanske försökte det. Mm. Men att hon inte fick.
Typ, ja.
Efter att Jim berättade detta i alla fall så ansåg man mordet på Sherry Parisho löst.
Ja.
2006. Man hittade aldrig någonting om det i Terrys dagböcker. Så det tycker jag också säger lite att hennes dagböcker är inte så viktiga för den här utredningen.
Nej, precis. De säger inte så mycket.
För hon har inte känt sig trygg att skriva någonting i dem egentligen.
Nej.
Medan utredningen om Charlies tidigare brott fortsätter så kämpar Michelles mamma Mary Lou med sitt trauma.
Åh, hur fan.
Och hon är så jävla ledsen. Och hon är jättearg på Herbert och Angela.
Ja.
För hon menar att det är de som är ansvariga för Terrys och Michelles död. För att hon menar att de hade kunnat stoppa honom. Och det är så jävla hemskt att lägga skuld på Angela.
Oh, gud, ja.
Alltså hon var 15 år när det hände och hon var rädd för honom.
Vad ska hon göra? Vad ska hon göra? Terry vet.
Ja.
Vad ska hon göra? Du, förlåt, jag måste gå och kissa.
Ja.
Vad blir det för mod?
Så hon var ju skitsur på Angela och Herbert. Och hon var så här: "This man may have been able to have been stopped. He may never have been cured, but he could have been stopped. They should have gotten the man help, and they knew he needed help."
Hur ska de fixa hjälp till honom? De har redan gjort det.
Ja, så jag tycker att Herbert har absolut ett ansvar. Att han ringde kliniken och bara, ska han inte få komma hem nu? Och så kan vi aldrig prata om det igen. Men det var också så här, det var det enda han visste.
Ja, ja, ja. Alltså his parenting kanske. Men han har också hållit på att bli mördad av sin egen son.
Ja. Du och han har förlåtit honom tre minuter senare.
Ja. Alltså det är inte...
På något sätt tycker jag det är vackert också.
Ja, nej, men vad har vi för förväntan på en förälder här?
Ja.
Vem sida ska han vara på?
Ja.
I don't know.
Visst. Och...
Även om, gud, jag hade känt likadant. Likadant.
Ja, men precis. För hon, Mary Lou, hon har ju blivit av med både sin syster och sin dotter.
Ja, ja, nej.
Det är ju verkligen inte konstigt att hon känner alla känslor.
Nej, gud, nej.
Och hon tror inte heller på att Terry visste om vad Charlie hade gjort tidigare i sitt liv. För att hon bara, nej, jag kan inte tro att hon visste det och stannade med honom.
Nej.
Och det kan man ju också förstå.
Gud, ja.
Och typ hoppas att så här, hade hon vetat det så hoppas jag att hon hade berättat det för mig och vi hade kunnat fixa så att hon fick lämna honom eller någonting. Man vill inte ta in den känslan alls.
Terry har ju alltså börjat tänka att min man är nog mördare eller så här seriemördare.
Ja.
Och hon har inte lämnat. Det säger någonting.
Ja, om honom.
Mm. Ja. Om hur han behandlade henne kanske också.
Eller hur, jag tänker också det. Och också hela den här bilden av dem som det perfekta paret, de var så gulliga med varandra. Jag blev så jävla, det är så jävla läskigt att tänka att det var en chimär.
Mm.
Att han var så, hon bara, ha, vi är så lyckliga. Vild panik.
Mm.
Oh. Angela sa också till Mary Lou efter morden och att Charlie hade tagit livet av sig då, att hon var så himla lättad att han tog livet av sig.
Mm.
För att nu kunde hon sova.
För
hon har inte kunnat sova alls. Hon har varit så otrygg i hela sitt liv. Och hon hade inte vågat ha air conditioner på natten. Hon vågade inte ha fönsterna öppna eller olåsta. Hon var så rädd att han skulle komma och döda henne i hela sitt liv. Man har kollat på journaler från Charlies tid på den här psykiatriska kliniken. Eller de var sekretessbelagda. Både Herbert och Angela ville att de skulle fortsätta vara det. Men Mary Lou ville att de inte skulle vara det. Hon ville att de skulle offentliggöras. Och hon var så här, försöker ni skydda någon slags familjehemlighet nu? Så här, typ som att de har någon så här stolthet i det.
Just det.
Vilket såklart var jättefrustrerande för henne. För hon ville veta vad för behandling Charlie hade fått.
Yeah.
Och hur det kunde bestämmas att han skulle släppas ut. Och hon kämpade också flera års tid för att en ny lag skulle införas. Nämligen att man skulle offentliggöra register över alla som någon gång burit ansvaret för någon annans död. Oavsett omständigheterna eller ålder. typ som registret över sexualförbrytare.
Just det.
Det var så kul, för när jag läste den meningen, jag bara, ja, det kanske inte är dumt. Och så i parentes har Maria skrivit, nej Mary Lou, det är ingen bra idé. Nej. Jag bara, nej, nej, det är det inte.
Det har du rätt i, och det håller jag med om. Jag vet, alltid när man har sånt, man bara, ja, sen bara, nej.
Nej, verkligen inte.
Det tycker inte jag i alla fall.
Eller hur?
Om du undrar vad jag tycker, så tycker jag inte det.
Låt säga att man liksom råkar döda någon i självförsvar, man håller på typ... Man kanske är kidnappad och blir våldtagen varje dag, torterad, och sen så lyckas man ta död av honom, och sen så när man söker jobb, jag ser att du var dödad någon.
Ja.
Jag ska bara berätta mitt livs värsta trauma för dig nu.
Men det borde vara så att om kvinnor dödar en man så kommer inte det med.
Det kan väl inte räknas, eller?
Hallå! När man tappar humöret ibland så är det...
Du vet, vi håller på.
Han fällde inte ner toasitsen.
Pizzakartonger på hela golvet.
Åh gud, det är jag.
Under 2006 så bestämde en domare att polisen under sin utredning skulle få ta del av Charlies journaler i alla fall. Men de blev aldrig offentliga, vilket är ju bra. Och förutom morden på Darlene och Sherry så misstänker polisen också Charlie för inblandning i två andra mord. Fast det verkar vara lite svagare grunder. Ja, det var Carol Sullivan och Lisa Sanders som blev mördade.
Mm.
Det är grov misshandel och fruktansvärt där också.
Mm.
Jag orkar inte ens gå igenom dem.
Nej.
Maria har skrivit kort om dem, men vi har fått nog med det.
Men det låter rimligt att han har mördat fler eftersom de andra hade så tydliga emon, som vi sa. Liksom. Att det brukar ändå vara lite så här, du vet, work your way into it på något vis.
Ja, eller hur?
Men man vet ju inte om det är exakt, ja, du vet.
Nej. Jag men kände gud, också det framförallt när det var en person som sålde sex som blev mördad. För det känns som så himla... Jag känner att få mörda på ett specifikt sätt.
Mm.
Och då är de så jävla öppet mål för sådana...
Så fruktansvärt människor. Utsatta.
Ja.
Ja.
Så då blev jag så, okej, se mördare. 100%.
Gud ja. Alltså du vet, det är något som är så jävla sjukt med att han visar sig vara seriemördare, börja med sin mamma och sluta med sin fru. Alltså, och en annan släkting, för det brukar liksom ändå inte vara så close to home för dem. Yeah.
Just det, det brukar vara så,
det finns
jag
ju
är trevlig mot kvinnorna jag känner, men alla andra.
Eller a bit of a cunt
at
the house, men det liksom...
Eller hur trevlig var kanske inte.
Men alltså verkligen däremellan tycker man att det svänger lite. Det var ju någon... Men fan var det nu igen som dödade sina morföräldrar, minns jag inte. Men annars... Jo, det var
Ed
Kemper. Men alltså annars... Och sin mamma ju.
Mm.
Men det var ju senare i livet. Alltså det känns som att det...
Det kändes mer som the grand finale med mossan.
Ja, det här...
att, för det var ju så han uttryckte det själv också väl. Att så här... Jag har mördat alla de här tjejerna. Och det är ditt fel, typ.
Ja.
Så nu är du min sista.
Alltså... Precis, det känns inte, alltså, jag bara menar att det känns som en sån, det var så oväntat, för när du berättade så här, sen bara gick han in och dödade dem, jag bara, jävlar, vad fort det här gick, och sen, vadå, det kan väl inte bli, ska han då, så när det hände det här på slutet, jag bara, shit, han gjorde det igen, alltså, och då klarade inte av det, så att han hängde sig, så bara, nej, 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 he's been a serial killer all along, då bara, nej men alltså, det är för konstigt, det är så konstigt.
Eller hur, och att det var så många år av... Han pluggar lite, går på college, får ett bra jobb, hittar lite kokain, ut och fiska på dagarna. Man säger, varför är det så mycket normalt liv här?
Hur är han så jävla välanpassad? Hur går det till?
Visst.
Mm.
Han tyckte det var kul att jobba med det, men det var lite ensamt på den här avskilda ön i Bahamas. Man bara, what is going on?
Yeah.
Men på ett sätt tycker jag att det var, det här låter ju sjukt, men på ett sätt tycker jag det var skönt att han inte var normal i resten av sitt liv efter att ha gjort det sjuka när han var 13.
Mm.
För nu fick vi ju inget svar på vad som var fucked med honom. Och jag vet inte vad man skulle nöja sig med för svar. Men ändå att så här, det var inte bara det och sen så var det klart.
Nej.
Och sen lite på en klinik så han blev lite mer social och sen så var det färdigt med det.
Nej, just det.
Han blev typ bara kanske bättre på att dölja det.
Ja, det, när du sa det, att han kom ut och var mer social, bara, ah, för det har man ju hört om psykopater, att de går inte att behandla, de blir bara bättre på det de gör.
Det har jag hört av dig.
Ja.
Mm. Och det tror jag på.
Det var ett experiment de gjorde med ecstasy. Det svarade jag.
Va?
Ja. De hon tog då sådana som hade psykopatklassning på olika nivåer, och så stängde de in dem i ett rum och fick dem att umgås, och de fick ta ecstasy, och du vet, de blev väldigt så här, oh, I love you, lala, du vet, och så tänkte man att de skulle komma i kontakt med det, och det här det var en del av den typen av forskning.
Okej.
Okay. Samtliga som kom ut hade alltså värre psykopatdrag efter. För allt som hade hänt var att de bara hade lärt sig hur, du vet, eftersom de saknade fortfarande empatin, de hade bara fattat mer hur folk funkar.
Åh gud, vad det är sjukt alltså. Mm. Fy fan.
Crazy, crazy. Men hörru, tack för det här. Och hörni, ha nu en så jävla härlig sommar.
Ja.
Det önskar jag alla. Och bli Patreon. Du kan ju bara vara över sommaren om du känner för det.
Ja.
Där kommer vi släppa i alla fall ett avsnitt i veckan. Vi måste bara få ha en liten hiatus.
Ja.
Och sen så hörs vi igen i augusti.
Det gör vi verkligen.
Ni är bäst. Vi älskar er. Puss, puss.
Puss, puss. Hej då!
Vad blir det för mod?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.